ditt namn är mäktigt. Ditt namn det helar. Ditt namn är liv. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här tillsammans nu. Tack helige ande för att du är mitt ibland oss. Att du är närvarande, Herre, när vi samlas i ditt namn. Jesus är mitt ibland oss. Faderns kärlek har överflödat. Han sände sonen för våran skull, för att vi skulle ha liv. Han lämnade oss inte faderlösa, utan han kom till oss, gav oss av sig själv, sin egen helige ande. Herre, vi bekänner dig, vi prisar dig, vi ärar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Lys upp våra skuggor, Herre. Lys upp mörkret, Herre. För ditt namn är liv, Herre. Amen. Jesus. Jesus. Jag hade tänkt att jag inte skulle sjunga så mycket idag, för att min röst är inte så stark. Men ni sabbade för mig. Tack. Jag älskar att få sjunga lovsång tillsammans så här. Och den här sången som vi landade i nu, det är ju verkligen en proklamation, och den proklamation in i mörkret, in i alla våra svåra situationer, i allt det här som är våra bördor och allt det där som ligger oss nära. Det där som är så viktigt för oss. Familjen, våra vänner, våra nära och kära, för vårt samhälle, vår tid, vår värld. Och vi vill proklamera Jesus. Vi vill proklamera Jesus i den här tiden, för den här världen, för vårt Götene, för våra nära och kära, för våra familjer, för våra barn, för de som står oss närmast. Men också för den som aldrig har fått höra, våran främlingen i vår närhet. Att Jesus ska få bli synlig. Det är vår längtan, och den längtan kommer ju av att vi har fått möta Faderns kärlek, och det är hans längtan. När du upplever det, att du vill att människor ska få möta Jesus, och att du vet att det är det som de behöver, då har du drabbats av Faderns kärlek till den här världen, till människor, till det som han lägger på ditt hjärta. För när vi ber, när vi söker honom, och vi liksom, så är det inte så att det är vi som har velat det först. Det är inte så att vi behöver övertyga Gud om att göra det som är gott. Han vill det som är gott. Det är det som ligger på hans hjärta. Men på något sätt så får vi vara med och be och söka och längta tillsammans, så att det ska få ske. Så att Jesus får bli synlig här i vårt Götene. Får bli uppenbarad i mörkret. Att han får lysa upp, att han får förvandla, att han får påverka. Jag fick till mig att jag skulle predika, när jag bad innan här för ett tag sedan, över Johannes 14. Det är, hela Bibeln är väl klassiska ord, men jag tror att du har hört någon predikan förut om att Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är inte jag den första att förkunna för dig. Men det har jag fått till mig. Vi ska läsa ett stycke där i Johannes evangeliet tillsammans nu. Jag vill bara sätta upp texten. Det här är när Jesus har samlat sina lärjungar. Han har tvättat deras fötter. De har ätit måltiden. Judas har gett sig iväg för att berätta för fariserna var Jesus finns. Och Jesus talar med sina lärjungar om att han ska lämna dem. Att de ska förneka honom. Någon av dem skulle förråda honom. Och de är omskakade. Han har tidigare talat med dem om att han ska dö. De har inte förstått. De har inte kunnat ta till sig det. Och det kan de inte nu heller. Men de är oroliga. De är skakade. Och där så kommer vi in i den här texten. ifrån den första versen i Johannes 14 till vers 7. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippo sa, Herre, visa oss Fadern, det räcker för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan inte tro det, så tro för gärningarnas skull. Det här är någonting Jesus försöker förklara för lärjungarna. Någonting naturligtvis som är svårt att förstå. Hur kan den här mannen som de fått följa vara den levande guden? Det går inte ihop i deras, det de har med sig. Hur kan det här stämma? De har sett att det är någonting speciellt med Jesus. De har fått bekänna och de har fått följa honom och lära känna honom. Men hela bredden av vad det är han representerar, vem han är, det har ännu inte uppenbarats för dem. Mycket av det Jesus säger till dem förstår vi ju att det kommer de att förstå sen. När han har uppstått, när de har fått en helig ande, så förstod de vad det var han hade sagt. Men för dem var mycket begränsat. De kunde inte ta till sig vem han var. Och det handlar om vem Jesus är. Jesus säger till Petrus, det här har inte, när han har bekänt Jesus som Messias, det här har inte kött och blod uppenbarat för dig, utan det har Fadern uppenbarat för dig. Det är en gåva att Gud uppenbarar för människor vem Jesus är. Det handlar om Jesus. Det handlar om vem han är. Vad han gjorde. Det är ju våran bekännelse att Jesus gick och bar våran börda på korset. Att han dömdes orättvist utan egen skuld och dog oskyldig på korset. Han bar en börda som inte var hans. Det är det som vi läser. Men vem var han som kunde gå den vägen? Vem är Jesus? Vem är det som lärjungarna har i sin gemenskap, som de har följt, som de har en sån tajt gemenskap med, som har talat in i deras liv, de har sett göra så fantastiska saker? Det behöver uppenbaras för dem. Det behöver landa i deras liv. Det behöver tas emot och förstå vem Jesus är. Det är liksom, på ett sätt har Jesus varit övertydlig. Han har sagt så mycket både till folket men också till lärjungarna. Han har förklarat vem han är. Han har kopplat sig med profetierna i Gamla testamentet. Han har gjort under och tecken. Människor har blivit helade. Människor har blivit berörda av hans ord. Döda har stått upp. Vi läser att när Lazarus stod upp och när människor började följa Jesus på grund av Lazarus skull, då bestämde sig inte judarna bara för att, eller de judiska ledarna bara för att döda Jesus, utan även döda Lazarus, för att han vittnade så om Guds kraft och vem Jesus är. I det sammanhanget så säger ju Jesus, innan han har väckt upp Lazarus, jag är uppståndelsen och livet. Jesus är uppståndelsen och livet. Han är livet. Döden är inte ett hinder för Jesus. Han som har skapat allt. Han som var med i början när världen skapades. Och som vi vet också i skriften ska sammanfatta allting. Han som är livet. Han är det som de har mitt ibland sig. Det är han som kan tala in i en grav så att en död som har legat död i 4 dagar. Vi vet att de oroade sig för att ta bort stenen när Lazarus skulle uppväckas. Men Jesus kunde tala in i mörkret, kunde tala in mot döden. Och döden hade ingen makt över hans ord. Det är han som de har mitt ibland sig. Och om inte han var den han sa att han var, vem var han då? Jesus säger till dem, tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Det är oerhörda ord. Att Gud, den mäktige, den Javé, i den brinnande busken, i hela historien som uppenbarat sig för Israel. Att det är han som är närvarande genom Jesus. Mitt ibland dem i deras lilla grupp. Men vem skulle det vara annars? Hur skulle det kunna vara det som de ser kunna ske annars? Och jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte tro det? Tro för gärningarnas skull i alla fall. Jesus liksom verkligen manar dem. Ser ni inte vad som sker? Förstår ni inte att det som sker är tecken på vem jag är? Jesus är ju inte den som proklamerar sitt eget namn direkt. Han talar ju om sig själv ofta i tredje person. Om människosonen. Om på det sättet att han antyder väldigt mycket. Men vem skulle han vara om han inte var den som han antyder att han är? Jesus använder ju också, vet vi i Johannes evangeliet, Guds namnet jag är när han talar om sig själv. Och i Getsemane när de ska ta honom till fånga och de frågar, han frågar vem letar ni efter och de säger Jesus från Nasaret, så säger han jag är och de faller till marken innan de kan ta honom till fånga. Han är den han säger att han är. Precis som Mose fick möta vid den brinnande busken där Gud svarar när Mose frågar vem det är som han ska säga som har sänt honom. Jag är den jag är. Säg att jag är har sänt mig till er. Gud är med lärjungarna. Han är mitt ibland lärjungarna genom Jesus. Vi tror ju inte på 3 gudar. Och om det är så att vi har samma bekännelse som judarna, att Herren är en och det finns bara Herren Gud är en och Herren är en. Punkt. Tappa den citatet nu. Om vi har den bekännelsen, då kan vi inte separera Gud. Men på något sätt så möter vi ju naturligtvis honom på olika sätt. Och det gör ju lärjungarna. Men Fadern är i mig, säger Jesus. Och han ljuger ju inte. När Jesus säger att Fadern är i mig, då är ju Fadern i Jesus. Och jag är i Fadern. De är ett. Och så vet vi också, när Jesus talar om med sina lärjungar om att han ska lämna. Det är bättre för er att jag lämnar, så att Fadern kan sända den helige ande. Så förstår vi av att när den helige ande, det är ju Jesus ande, Jesus själv. Och när den helige ande är i dig och mig och i människor, då är ju Gud där. Det är därför vi säger att Jesus är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. För att genom hans helige ande så är han här. Även om vi bekänner att han sitter på tronen i himlen, bredvid Fadern. Gud är nära dig. Gud är nära varje människa som söker honom. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och tro i alla fall för gärningarnas skull, säger Jesus. Jag uppfattar i det Jesus talar här med lärjungarna, Faderns hjärta verkligen. När det händer det som sådana här olyckor som vi hörde om, som vi har hört om och som så berör det oss oerhört mycket. Eller när människors lidande eller olika saker, så kan vi identifiera oss. Det är jättelätt att identifiera sig med kompisar, med föräldrar, med den som har stått oerhört nära och har förlorat någon. Och det är det hjärtat Gud har. Han har det faders hjärtat för varje människa. Han är så mån om att få omsluta, att få innesluta, att få ta hand om. Det var ju därför Jesus kom, för att göra det möjligt igen. Vi som hade liksom brutit reglerna, gått bort från Gud, gått våran egen väg, valt vårt eget och förtjänade egentligen inte att få vara med Gud. Men Guds faders hjärta kunde inte låta det ske. Hans hjärta bröts sönder och han gav oss sin enda son så att vi skulle kunna ha gemenskap med honom, så att vi skulle kunna ha liv i honom. Och Jesus säger ju det i våran text, att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och man kan känna, åh, det var exklusivt och det var hårt, att åh, det är bara Jesus det gäller och det är, nu dummer ni ut människor. Det är inte så Jesus säger det här. Jesus säger, det finns en väg, det finns hopp, det finns en möjlighet. Ni kan komma till Fadern genom mig. Jag är vägen till Fadern. Han har öppnat en möjlighet där det var omöjligt. Han är sanningen. Jesus talar sanning om våran situation, om våran värld. Och han pekar på en möjlighet för dig och mig. Han är livet. Han som kunde tala in i Lazarus grav. Han kan tala in i mitt liv och väcka det till död. Det som har varit dött till liv igen. Han kan göra det i ditt liv. Han kan göra det i varje människas liv. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Det handlar om vem Jesus är. Är Fadern i honom? Är han den han sa att han, eller antydde att han sa att han var? Är han vägen? Är han sanningen? Är han livet? Det är någonting som vi får söka och som Gud vill uppenbara. Det är inte så att Gud liksom vill hålla tillbaka det. Om vi söker honom så finner vi honom. Den som söker, han finner sig i skriften. Gud, Guds faders hjärta är utgjutet i våran tid. Människor behöver få möta honom genom sin församling, genom oss som är hans barn på den här platsen. Du som har fått möta Faderns kärlek, som har fått ta emot Jesu nåd i ditt liv, som har den helige ande. Du har Fadern med dig, Faders hjärtat med dig när du möter människor. Du kanske står nära de som är drabbade nu. Du kan få visa omsorg och kärlek där. Du kanske får möta en människa som längtar och som bär på tunga bördor och vara med och lyfta av dem. För Jesus har redan burit det på korset. Faderns kärlek är utgjuten för vår värld. Hans hjärta bultar. Han har gjort allt. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Jesus är förklaringen på Fadern, kan man säga. I Johannes evangeliets första kapitel så står det ju att ingen har någonsin sett Gud. den enfödde som själv är Gud och är i faderns famn har gjort honom känd. Det här handlar ju om att fadern har ju inte uppenbarats för oss. Vi vet ju att Mose fick se Gud på ryggen. Men när Jesus föds, då uppenbaras Gud för oss. Det står att du har i Hebreerbrevet så står det att du har gett mig en kropp, säger han till här ska vi se, här har jag texten. Hebreerbrevet 10. Därför säger Jesus eller Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Jesus kom och Gud har berett honom en kropp. Och det blir så uppenbart med de orden att det var inte bara det att Jesus föddes och levde bland oss och vi fick se honom, utan Jesus kropp var redan från början uttänkt som ett felfritt offerlamm, ett felfritt offer. Fadern hade berett en kropp åt Jesus för just detta, som ett fullkomligt offer. De offer som hade getts, de hade inte räckt. De hade möjligen pekat framåt mot det offer som skulle komma. Men Jesus har fått en kropp. Och han har kommit för att göra Guds vilja. Guds vilja att offra sin enfödde son. Om vi talar om att Gud har ett faders hjärta. Att hans hjärta går sönder när vi lider. Då måste vi förstå att det här inte var lätt för Gud. Men det var den enda vägen som fadern hade. Och Jesus var beredd att gå den vägen. Han har kommit för att göra faderns vilja. Och vi vet i Getsemane hur Jesus själv säger: om det är möjligt, ta den här bördan ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Det vill säga, han gjorde faderns vilja. Hade han gjort sin egen, tänkt på sig själv, på sitt ego, på att beskydda sig själv, då hade han inte gått den vägen. För det var en tuff väg, det var en svår väg. Men han underordnade sig fadern på grund av att faderns kärlek var så stor och att det var den vägen som fanns för oss människor. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt att jag går bort och bereder plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Lita på mig, säger Jesus. Lita på fadern. I min fars hus, det finns plats. Han har gjort plats. Det finns ett hem för oss. Faderns hus är öppet för varje människa som sätter sitt hopp till Jesus. Det är här som vi får tala om för varje människa som bär tunga bördor. Som ännu inte har fått höra, som ännu inte har fått det uppenbarat för sig. Vi får be för människor och vi får dela hoppet och evangeliet för människor så att de får en chans att få veta detta. Det är inte så att det är exklusivt på det sättet att man måste nå upp till någon viss nivå av prestation. Det var ju det som farisén i alla fall bar på som någon tanke. Att man skulle leva efter lagen, då skulle Messias komma. Tvärtom. Messias kom för att uppfylla lagen så att vi skulle kunna få vara med. Och det får vi berätta. När du har fått möta det så får du förmedla det vidare. För våran värld behöver det så desperat. Vi ser det hela tiden om vi orkar öppna våran mobiltelefon eller titta på tv eller lyssna på radio. Vi ser det i samtal med människor. Och be. Låt oss be att vi får drabbas av faderns kärlek ännu mer. För det finns en risk i våran tid att individualismen och egoismen gör att vi kallnar i våra hjärtan. Att kärleken kallnar och att jag är nöjd med att jag är frälst. Att jag har Jesus. Att jag har fått möta honom. Men om kärleken kallnar i våra hjärtan, då får människor aldrig en chans. För Jesu kärlek kallnade inte, utan han var beredd att gå den tuffa vägen och ge, det fick kosta på för Jesus billigt, minst sagt. Det kanske får kosta på för dig och mig också. Men om faderns kärlek har fått möta dig, låt den drabba dig. Så att människor får höra om Jesus. Att människor får lära känna honom och få hjälp och få möta honom. Vi fortsätter att be för människor och vi fortsätter att berätta för människor och bjuda in på det sättet som vi kan. Vi är olika var och en, men tillsammans så kan vi få berätta om honom för det här samhället. Vi har så många olika gåvor. Vi är så rikt utrustade bara i vi som är samlade här. Men vi är många fler i Guds församling på den här platsen. Vi får tjäna honom i den här tiden så att de får möta faderns kärlek. Att de får höra om att det finns en väg. Att det finns en sanning. Och att livet lever. Att Jesus har uppstått. Och att vi kan få komma tillbaka, komma hem till Fadern genom honom. Att det finns en väg i Jesus. Vägen med stort V. Det finns en oerhörd längtan och man söker på så många olika sätt. Men Gud har uppenbarat en väg. Och den är inte svår. Men den kräver... Men ofta vill vi prestera själva. Ofta vill vi liksom göra någonting för att få komma den vägen. Men det är där som vi oftast fastnar. Vi får ta emot Guds gåva i nåd. Och vi får ta emot Jesus i våra liv. Och få möta faderns kärlek. Utan att kunna göra någonting för att ta emot, för att förtjäna det. Och det gör ju att vi kan vara generösa. Jesus, det står i Bibeln, ge som gåva vad ni själva har fått som gåva. Den gåvan du har fått ta emot, ge den vidare. Den räcker. Du behöver inte hålla den för dig själv. Människor behöver den. Människor längtar efter den. De kanske inte vet det ännu. Och vi ska göra det respekt. Men be för människor. Låt inte hjärtat kallna. Låt inte kärleken kallna. Utan be om mer kärlek. Be om faderns kärlek för människor i din närhet. Låt oss be det som församlingar, som Guds Kristi kropp, att vi får drabbas ännu mer av faderns kärlek. För Gud har berett en väg. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig att du älskar oss, Herre, så mycket att du var beredd att ge din enda son för våran skull. Tack Jesus för att du underordnade dig faderns vilja och gick i döden för våran skull, Herre. Och bar våran börda, Herre. Den som hindrade oss från att komma till Fadern. Tack att du inte lämnar oss faderlösa utan att du gav oss av dig själv genom din heliga ande. Och Herre, jag ber nu konkret för oss dina barn. Som har fått ta emot frälsning och förlåtelse i Jesu namn. Att vi inte ska stanna här och där. Att vi inte ska nöja oss med att vi själva har fått ta emot dig. utan att vi ska drabbas av faderns kärlek, Herre, till den här världen. Till dina barn, Herre, till din skapelse, Herre. Herre, jag ber dig att vi ska få verkligen överväldigas de här dagarna och veckorna och månaderna som ligger framåt. Så att vi inte kan vara tysta, Herre, med vad vi själva har fått ta emot, Herre. Herre, förbarma dig, Herre, över Götene. Förbarma dig, Herre, över Sverige, Herre. Förbarma dig, Herre, över våran värld, Herre. Herre, du vet hur mörkt det är, hur tungt det är, hur mycket död och ondska det är, Herre. Men Herre, ditt ljus, Herre, lyser starkare, Herre. Din sanning, Herre, bryter igenom, Herre. Du är vägen, Herre, genom allt, Herre, till Fadern, Herre. Upprätta människor i vår tid, Herre, Jesus. Och Herre, tack att du inte glömmer oss, Herre, i detta. Tack att ditt faders hjärta är utgjutet också för det, våra prövningar. Herre, våra bönämnen och våra sorger, Herre. Tack att inte vi bara är verktyg för dig, utan att vi är dina barn som du älskar. Tack att vi frimodigt får nalkas dig och vara med dig och veta att du bara vill oss väl. Att du först vill att vi ska vara med dig och lära känna dig. Herre, förlåt oss våran synd, Herre. Förlåt oss våran egoism och vår kärlekslöshet, Herre. Drabba oss, Herre, med ditt hjärta, Herre. Amen.